viktig händelse för oss kristna. Och innan jag börjar predika eller undervisa lite om det så ska jag berätta vad som hände för, jag tror det var ungefär 10 år sedan, 12 år sedan, kanske 13, vet inte riktigt. Jag var på väg hem och när jag kom hem så brukar inte våran dörr stå så låst på dagarna, men den här gången så var dörren låst faktiskt. Och jag ringde på och så öppnade min fru dörren. När jag såg henne så sa jag såg att hon var annorlunda än jag brukar se henne. Jag såg att någonting har hänt. Så jag frågade henne, har du någon här? Vem har varit här? Jag blev riktigt så där förvånad hur hon såg ut. Och då berättade hon att det var någon där. Och nu vill jag be min fru komma fram hit. Var är du? Där är du. Och berätta vem som var där och vad är det som hände då när jag kom hem och såg vad hennes ansiktsuttryck i alla fall.
Ja, då kan jag säga.
Jag predikar,
ja, nej, det kanske jag glömmer. Det var länge sedan. Får ta tillfället i fånga. Det var exakt faktiskt i augusti månad blir det 15 år sedan, det kan jag säga. Det var 2000, vi hade kommit hit 99. Och under den året då, 99-2000 början, så ökade min desperation efter Gud någonting kopiöst. Så att jag var alldeles bara att jag bara måste få tag i honom. Och då var det efter Björkenäs lägret här på, när vi började med förmiddagsmöten. Då ville min man att jag skulle dela mitt beslut som jag hade fattat. Att ge järnet, för det var ett ord som började förfölja mig. Och det var det här att när Elia talade till Israels folk Karmel. Och så säger han så här att hur länge ska ni halta på två sidor? Om Herren är Gud så följ honom, eller om Baal är Gud så följ honom. Ni måste välja. Och jag kände att Gud ville att jag skulle fatta ett väldigt radikalt val. Och det förmedlade jag här till församlingen, mitt beslut. Och sen hade jag inget arbete, så jag hade bestämt mig att bara söka Gud och vara i bön och läsa ordet och så. Och då var det den här speciella dagen. Jag hade fastat några dagar och jag var hemma ensam på förmiddagen. Och så, jag var så desperat. Ni bara vet när det blir så att man kan inte styra det. Och jag började, till och med hade börjat tvivla att jag kanske inte alls var andedöpt ens. För att jag kanske hade hittat på bara själv alltihop. Även att jag hade ju blivit det kanske 20 år innan. Men den dagen då reste jag mig ifrån soffan där och ställde mig mitt i vardagsrummet där och så ropade jag bara, Jesus, släck dina händer på mitt huvud och fyll mig med din ande. Och ögonblickligen så fick jag bönesvar. Det är väl, visst blir man chockad när man får bönesvar på en gång. Man blir alldeles, liksom, det här funkar. Eller jag vet inte om jag tänkte så, men i alla fall, Guds ande kom över mig som bara en vind. Och först började jag skratta som en galning, sen började jag storgråta och sen började jag tala i tungotal som inte finns i den här världen. Alltså språk efter språk bara bryttes ut och förvandlades och jag sjöng i anden den vackraste sång jag någonsin har hört. Tyvärr kunde jag inte spela in, jag försökte att få, liksom, jag måste få det här på band så att min man kan höra, men det funkade inte. Så det var en riktig pingst. Och det bästa med allt detta är att hans närvaro har inte lämnat mig sedan den dagen. Så 15 år sedan började min resa igen i Guds fysiska, konkreta närvaro. Så jag har gått igenom jättemycket svårigheter, prövningar. Men samtidigt varit i en fantastisk gräningsprocess och så spännande. Vad det kommer att leda till, det vet bara han där uppe i himmelen. Men det lönar sig att söka honom. Det var det.
Men vet ni vad som är bäst med det där? Det är att hon har blivit mycket snällare därefter. Så det är... Vet ni vad? Det här är ett tema som är otroligt viktigt. Och jag ska berätta lite grann mitt eget vittnesbörd också. Jag egentligen önskade att vi gjorde det där gudstjänsten till ett gudstjänst om det här. Hur har du upplevt den helige ande? Låt mig få berätta kort min resa bara. Jag blev frälst här i Sverige 1975. Och jag växte, nu vill jag säga bara så här, jag hoppas att ingen tar mig fel när jag använder vissa uttryck här. Jag använder inte dem för att peka på något och för liksom förnedra något, attackera något eller något sånt. Jag bara berättar hur det var i mitt liv. Och jag växte upp i början som kristen väldigt mycket under den här baptistiska teologin. Den där konservativa baptistiska. Idag är det i vårt land, tack och lov, nästan ett förflutet. Men jag rör mig fortfarande i kretsar där i vissa kristna kretsar man får nästan inte nämna den helige ande. Inte riktigt så, men. Men för 40 år sedan när jag blev frälst och i de här kretsarna, då var det mest strid om teologi, liksom vad är upplevelsen av den helige ande och där att bli döpt eller fylld, oberoende vilken terminologi man använder här nu, av den helige ande. I vissa kretsar var det nästan att man fick inte prata om detta. Och jag minns att det var ungefär 2 år efter att jag blev frälst. Jag kom in i en situation som min fru kom då. Och jag bara kände en desperation efter att uppleva Gud ännu en gång. Nu, jag kommer snart att undervisa enkelt här så att ni inte blir oroliga. Och när någon säger, jaha, men fick du inte helig ande när du blev frälst? Absolut, man kan inte bli frälst utan den helige andens verk. Jag berättar bara det här upplevelsen nu som jag tror att vi faktiskt alla behöver. Och... Det här är inte reserverat för pingstvänner och karismatiker. Det här är Guds vilja i den här boken för varje kristen. Så det är där vi pratar om. Och jag minns då att det kom en tid när jag tänkte, men Gud, jag behöver ett möte med dig igen. Det var sommar och jag gav mig iväg med en av mina vänner på vi lyftade genom Europa liksom och skulle börja hälsa på folk. Det märkliga var, vart helst jag kom, vilket hem jag ens kom till, så var någon som började tala om den helige ande. Och låt mig få säga så här. Jag vet utifrån mitt liv och jag vet utifrån andra människors liv att när man börjar tala om den helige ande, då blir vissa människor rädda. Oj, kära Gud. Vänta, Jesus vet vi. Skägget, långt hår och så. Men helige ande, vem är han och vad är det för något? Och det är tragiskt att man blir rädd för en som är vår Gud, för en som är del av gudomen, för en som är egentligen livet själv. För att endast den helige ande kan ge människan liv, och vi ska se det snart. I alla fall... Jag minns vi kom till Schweiz till några och vi satt bara och han började prata om den helige ande. Jag tänkte, gode Gud. Kom vi till Frankrike så började någon annan prata om den helige ande. Och vart helst vi kom så var helige ande på mig. Och jag måste säga att jag var lite så där, gode Gud, vad sker om jag säger ja nu på något sätt? Och sen kom vi till sist till Holland och pingstvänner hade sin Europakonferens i Holland. Man kan liksom inte bli värre förföljt än att komma bland 4 000 pingstvänner. Ni vet, det är de som klättrar på väggar och sitter i lamporna. Liksom. Det är de som beskriver några pingstvänner, eller hur? Och då var det så här att det var massa pingstpastorer där från forna Jugoslavien. Och jag kom dit och liksom, de visste vilka kretsar jag rörde mig i. Och jag kände mig liksom som lammet som ska offras där, förstå mig. Och det var en norrman som predikade och det självklart var om den helige ande var annat. Och då sa han bara i slutet av predikan: om någon upplever att du behöver uppleva den helige ande i ditt liv på nytt och du bör möta Gud, så kom fram. Ni vet hur det blir, de känner mig, jag var evangelist, lite ändå känd bland de där i de kretsarna. Nu ska jag gå fram och visa att jag är så fattig så att jag behöver mer av Gud och den helige ande. Det är inte alltid så lätt. Man vill helst hålla sin, liksom, eller hur, doktor i teologi. Nu var jag inte det, men jag vet inte ens idag vem som tog mig, och jag var först framme där bland 4 000, 5 000 människor. Jag stod där, jag tänkte, that's it, nu får det ske vad som sker. Jag bara behövde Gud. Vet ni vad jag uppskattar? Om jag mötte denna man, om han lever fortfarande, jag skulle tacka honom för det. För att ni vet, idag i våra speciellt karismatiska kretsar så blir det ibland mera cirkus än den helige ande. Jag brukar säga så här att väldigt många predikanten tyvärr säger: nu kommer den helige ande över dig, men det är egentligen hans heliga handen som kommer. Man behöver inte knuffa folk. Gud är tillräckligt stark om man vill slänga någon i golvet. Och då behöver man inte stå bakom en för att ta emot, därför att Gud är inte så, jag vill inte ens använda det ordet, Gud är inte så förvirrad att han skulle slänga dig i golvet så att du slår huvudet sönder. Vi gör cirkus ibland av det. Vet ni vad? Jag skulle våga säga så här. Predikanter som knuffar folk i golvet, de är på gränsen till att faktiskt göra en antipropaganda för den helige ande. Du behöver inte knuffa någon. Soila sa inte det, men jag vet att hon har varit 2 gånger med om att Guds ande kom över henne. Och hon flög i golvet, hon varken slog sig eller någonting. Ingen tog emot henne. Jag har sett saker när Guds ande gör. Ingen assistans behövs där. Hör ni vad jag säger? Och jag skulle tro att vi, eller jag skulle våga säga att vi skulle må mycket bättre i karismatiska kretsar om det var mindre cirkus och mera äkta verk av den helige ande. Jag minns en gång när Roger Larsson predikade någonstans i Nynäshamn, och en kille och jag står bredvid varandra i första raden. Ingen bad för honom. Han plötsligt försvann och ligger under bänken så här. Och jag tänkte, hur kom han dit? Och ingen tog honom, förstår ni mig? Minns liksom. Och då tänker jag bara, när jag kom fram, då kom där predikanten, lade sin hand på mig, ingen knuff, ingenting. Och bad den enklaste bönen. Han sa: Herre, du vet vad den mannen betyder, eller vad den mannen behöver. Ge honom det som han ber om. Och så gick han. Ingenting hände. Ingenting hände. Den kvällen blev jag sjuk. Så det är det som väntar dig om du vill. Jag fick feber. Och istället för att åka till England vände vi tillbaka mot Sverige. Och så mellanlandar vi i Tyskland. Och där brodern då trodde inte på de här grejerna. Vi skulle lägga och sova hos hans syster. Och jag hade feber och allt. Och så säger hon: men vill du ha en tablett? Nu lyssna, vad jag delar med er. Jag delar det här inte som regel för allihopa. Gud verkar individuellt i våra liv, okej? Okay? Det här hände mig just då. En liten röst säger inom mig: du behöver ingen tablett. Och jag sa bara: nej, jag ska inte ta någon tablett. Lade mig på golvet att sova, och då hände det. Jag bara fylldes inifrån av Guds ande. Och ni vet, när man är fylld av någonting, då vill det komma ut, eller hur? Vill ni att jag ska demonstrera det? Så här funkar det. Om det här är Gud som vill fylla, och det här är jag, titta nu. Då rinner det över, eller hur? Så när Gud fyllde, nu måste jag ta ett annat glas här. När Gud fyllde mig då med sin ande, då bara kom det en otrolig befrielse av tungotal Och jag var så rädd att tala högt, för det här brodern bredvid mig, han trodde inte på det. Så jag tog kudden, satte på munnen och bara började prisa Gud liksom. Och jag kan säga så här att nu, det här hände för länge sedan. Nu står jag här och kan ärligt säga att jag inte bara längtar efter att uppleva det på nytt, utan jag behöver det här. Tro mig. Och jag upplever på något sätt som att den här desperationen har börjat få ingång i mitt hjärta, i min själ. Jag behöver det här igen. Inte på samma sätt. Det är bara Gud som kan göra det. Och vet ni vad? Det här är inte för att göra mig gott sällskap. Jag tror att kristendomen idag behöver en ny pingst på ett äkta sätt. Ingenting kan förvandla människans liv. Ingenting kommer att förvandla våra kyrkor så mycket som Guds helige andens närvaro. Men jag har sett att vi är ibland rädda för det. Jag har varit på möte i pingstförsamlingar i detta land. När Guds ande kommer, vissa ledare blir rädda för det. Och de bara stänger saken. Vissa andra blir för ivriga och börjar blanda sig in i och förstör allt. Det behövs en känslighet, det behövs en visdom, det behövs en äkthet. När Gud är närvarande, då är det inte många andra munnar som pratar. Jag tror att det är så. När Gud är närvarande, då behöver man inte säga till folk, känner ni att Gud är här? Förstår mig? När Gud är närvarande, då vet varenda människa att Gud är här. Och det där, vi behöver det här, vänner. Vi behöver, och jag har nämnt tidigare och vill nämna en gång till. Vi behöver både uppfyllas på nytt av Guds kraft och den helige ande. Och vi behöver lära oss hur man handskas med Guds närvaro. För många år sedan var det flera människor som Gud sände till vårt land här och sa till dem, eller genom dem, gå och säg till mitt folk att ta bort sina händer från mitt verk. Jag minns ett möte här i kyrkan för några år sedan när Guds närvaro var så tydlig och påtaglig. Och jag stod här och jag förstod mitt största problem om Guds ande kommer och Guds närvaro kommer att bli att hålla mig tillbaka och inte göra någonting. Jag kanske har berättat det här, men det tål att sägas en gång till. För några år sedan var jag på en bibelskola här i landet. Och det var så här att när jag skulle åka dit, jag kände mig så tom. Jag kände mig så svag, jag kände mig så värdelös. På ett sätt, inte som människa, inte som kristen. Just i den stunden kände jag mig att jag hade ingenting att ge. Jag minns att jag gick till telefonen och skulle ringa till skolan och säga, jag kommer inte imorgon för att jag har ingenting att säga. När jag kom till telefonen igen, den där lilla rösten. Ni vet, den helige ande, han dundrar inte. Ofta är den väldigt stilla röst, men väldigt tydlig och distinkt. Och du bara vet att Gud talar när om man har lärt sig höra. När jag kom till telefonen så hörde jag bara en röst som sa, gå. Och jag visste det var Gud som sa. Och jag sa, okej Gud, jag är tom som en tom konservburk. Men jag går därför att du säger att jag ska gå. Kom till skolan, sitter en broder bredvid där och säger, Stojan, hur känns det? Ni vet, de frågor, jag älskar de frågor liksom. Hur känns det? Ibland är jag glad. Ni vet att jag är ganska känslolös människa, eller hur? Så, nej men ni förstår mig, ibland är jag väldigt glad att Gud hjälper mig ibland att inte känna efter någonting. Och jag sa till honom bara, jo, det är bra. Och det var största lögn som jag kunde säga. Vadå bra? Jag kände mig så tom och så att jag har ingenting att säga. Mötet började. Jag gick fram och började prata, och när jag öppnade munnen, jag kände mig som prästen i Sunes jul. Ni vet det där. Bla, 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 bla. Så kände jag mig. Men det var som att någon stod bredvid mig och predikade istället. Jag har aldrig upplevt detta, varken tidigare eller därefter. Och jag visste att Gud kom min svaghet till hjälp. Och ingenting, ingen gör någonting, då ser jag en person så där som sitter och Guds kraft är över den personen. Ingen ber för personen, det är bara Guds närvaro. Och hon skakar under Guds kraft. Under Guds kraft. Jag står upp från stolen och ska gå dit att be för henne. Jag tog ett steg och hör igen den där rösten som säger, Stojan, var ska du? Jag sa, Gud, jag vill gå och be för henne. Det var en dialog mellan Gud och mig. Och då sa Gud, gör jag någonting där? Jo, Herre, du gör. Vad vill du där då? Hör mig. Det var en av två tillfällen i mitt liv när jag trodde att jag skulle dö fysiskt. Jag backade på en gång, satte mig på stolen och blev fruktansvärt rädd. Och när det gick bara någon minut så sa Herren till mig, nu ska jag förklara för dig vad som händer här. Varför du ville gå dit. Det var mitt verk som jag gjorde med den personen. Du ville gå dit och lägga dina händer på henne för att folk ska tro att den kraften har med dig att göra. Du ville skaffa ryktet och dig själv på bekostnad av mitt verk och mitt namn. Vänner, hans namn är inte förgäves den helige ande. Gud är helig och han tillåter inte oss att handskas med hans närvaro hur som helst. Speciellt inte om vi vill göra rykte åt oss själva, namn åt oss själva och kanske till och med pengar. Okej, nu ska jag undervisa lite grann här om den helige ande. Johannes evangeliet kapitel 4 och vers 24. Jesus pratar med samaritiska kvinnan och de talar om var de ska be och hur de ska be och jag vet inte vad. Hon ser våra fäder har tillbett på det berget och ni ber på ett annat berg. Och Jesus säger i vers 21, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Och då vers 24 säger, Gud är ande. Okej, det är första enkla sanning. I första Moseboken kapitel 2 och vers 7 så står det skrivet så här. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Okej, enkel sanning. Gud är ande. Han kan uttrycka sig, materialisera sig själv, manifestera sig själv på väldigt många olika sätt. Men jag menar att Gud är ande, det är viktigt. Så när han skapade människor, skapade han oss från jorden och allt. Först när han blåste in i oss blev vi levande varelser. I kapitel 2, så det är Guds ande som är livet i oss. I kapitel 2 i vers 17 så står det skrivet att Gud säger till Adam och Eva, från alla träd ska ni äta, men om ni äter från det där trädet och Gud pekar ut ett träd, och säger han, den dagen kommer ni att dö. Vi vet allihopa, de åt, och vi vet allihopa, de dog inte fysiskt, men de dog andligen så att säga. Det som hände då, det är om att Gud är ande och han blåste sin ande in i människa. Så människans enda sätt att kommunicera med Gud är från den ande som Gud blåste in i oss. Visst kan vi kommunicera med Gud med förståndet. Visst kan vi kommunicera med Gud på annat. Men Guds primära, eller människans och Guds primära gemenskap är en andlig vara, om jag ska uttrycka mig så. Och Jesus säger till och med till den här kvinnan, samaritiska kvinnan, att att Gud vill ha dem som tillber honom i anden. Med andra ord skulle jag, om jag vet inte om jag försöker förenkla saken, men jag skulle säga så här. Att tillbe i anden, det betyder inte att sjunga bara i anden och tala i tungor som vi brukar säga. Det är helt enkelt så att Gud säger, utan att din ande är levande som är blåst i dig, så har du ingen riktig kommunikation med mig. Okej? Det här är otroligt viktigt. Och det är där som hela den här sanningen får sin plats. I Gamla testamentet så till exempel när Josef jobbade hos farao, till och med farao förstod att i Josef fanns Guds ande. För att Josef kunde inte vara klok i sig själv så mycket som han var. Och sen i Gamla testamentet så står det i första Petri brevet om de människor som var i tjänst, så att säga, präster och profeter speciellt. I första Petri brevet i 1:11 så säger Guds ord så här, 1:11 står skrivet. Att de undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsatte Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Så även i Gamla testamentet fanns människor som hade Guds ande i sig, inte bara över sig som vi ofta ser i Gamla testamentet. Men i alla fall, det som jag vill komma fram till, det är att till exempel bara nämna en person till. I Psaltaren 51 och vers 13 så är den där kända bönen som David ber, och han säger, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt frimodig ande. Och så säger han vidare, och ta inte din helige ande ifrån mig. Men David var totalt medveten, helt och hållet medveten, att utan den helige andens närvaro i hans liv så var han en värdelös instrument för Gud. Hör ni vad jag säger? Jag menar tyvärr, jag vill inte vara sarkastisk eller något. Men tyvärr i många dagens kyrkor, även om Gud själv dog, så skulle de fortsätta att leva. Och jag har sagt för några söndagar sedan, innan vi verkligen lär oss att uppleva Guds närvaro i våra möten, så sysslar vi väldigt mycket med döda gärningar faktiskt. Den helige ande är oss given för att leda oss i varje stund av våra liv. Och speciellt när vi kommer tillsammans att offra åt Gud, lovets offer. Vi är totalt beroende av hans ledning och närvaro. Totalt beroende. Det räcker inte att göra bra program och be om hans välsignelse. Utan det behövs något mer. Okej, vi går vidare nu. Bara att se där helige andens verk. I Johannes evangeliet kapitel 3 så är det Nikodemus. Man skulle kunna säga att han är doktor i teologi och en mycket lärd man. En mycket känd och respekterad man i Israel. Han kommer en kväll till Jesus för att i smyg prata med honom om livet och där tro på Gud och så vidare. Jesus säger till honom i vers 5 då, kapitel 3, vers 5. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Okej. Jag tror att det som Jesus säger här till Nikodemus, det är att han säger så här. Så som Adam dog i sin ande, hans ande blev inkapslad av synden, så är du Nikodemus i samma situation. Och det som Jesus säger till honom, jag förstår Nikodemus att du är frustrerad, att du söker efter mig. Därför att all kunskap som du har om Gud har inte kunnat föda dig på nytt. Det som måste ske, det är inte bara att du har kunskap. Du måste möta Gud som är ande. Och när du möter Gud som är ande, det är hans ande som kommer att göra din ande levande på nytt. Och det är då du kommer att uppleva den återupprättade gemenskap mellan människan och Gud. Enkel sanning, eller hur? Då säger Jesus också vid ett annat tillfälle i Johannes 7:39 när han talar på en högtid. Och han ropar ut på sista dagen och säger så här. Detta, den som tror på mig, vers 38 och 39, den som tror på mig, ur hans innersta, ur hans ande, människans ande, skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skrifter säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom, till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och jag vågar säga, det är en parentes bara, att Guds andens närvaro i våra gudstjänster är som starkast när vi upphöjer Jesus. Och lovsångaren, nu tar jag i tillfället bara att skicka en liten sån där message. Ibland tycker jag att våra lovsånger handlar så mycket om oss. Jag vill leva under vattenfall, jag vill det och jag vill det och jag och jag och jag. Jag menar, jag ser inte att det är allt fel. Det är underbart att leva under vattenfall, eller hur? Och även vid Mälaren, man bör inte vara längre in. Men det är inte de sångerna som blir anledning att Guds närvaro och den heliga ande kommer. De sångerna som handlar om du är, det är de sånger som skapar en tron, som vår syster idag sa. Ett utrymme, en plats för att den heliga anden ska komma. Den korsfäste uppståndne Jesus, det är hans lov och pris som blir anledning för Guds heliga närvaro att komma över oss. Okej, så Jesus säger att var och en som tror på honom ska få anden som gåva. Och ni hör vad han säger. De som tror på mig, från deras innersta ska levande vatten välla fram. Och jag skulle våga fråga nu, du som har blivit döpt i den heliga ande eller fylld med den heliga ande, kan du bekräfta att den vanligaste upplevelse som finns i mötet med den heliga ande, det är att man upplever att från ens innersta börjar det välla någonting, eller hur? Ingen annan. Åh, kära Gud. Ja, men självklart, jag förstår det så. Okej, därför att andens verk i oss är att väcka vår insomnade ande till liv och sen fylla vår innersta mer och mer med Guds ande. Och med, Gud fyller med sin egen ande. I Johannes 20, vers 22, innan Jesus lämnade sina lärjungar, så sa han, ta emot den helige ande. Och de tog emot, säkert, ta emot den helige ande. Och nu går jag till sista steget i där predikan. Och det är att pingst nämns första gången i tredje Moseboken 23 kapitel. Läs där om jag ska bara nämna lite grann, för att det är en gammaltestamentlig profetisk text om pingsten. Och det står skrivet i kapitel 23 så här. Sedan ska ni räkna, vers 15 och vidare, sedan ska ni räkna 7 hela sabbater från den dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram vift och förkärven. 50 dagar ska ni räkna. Okej, låt mig få säga bara. Vi vet att pingst egentligen, pentekos på grekiska, betyder 50. Det betyder att den helige ande kom exakt 50 dagar efter påsken. I gamla testamentet finns 3 stora högtider som Gud gav till judarna att hålla. För att genom att hålla dessa högtider så manifesterade de Guds frälsningsverk. Det första var pascha, eller påsk. Där genom blodet befriades de från fångenskapet i Egypten. Och sen kunde de gå ut ur fångenskapen i frihet. Där i vandringen från Egypten in i löftets landet, som är då bild på himmelen, så skulle de också då, där andra liksom högtiden egentligen representerar inget annat än behovet av Guds kraft att kunna gå från Egypten in i himmelen genom öken. Och Gud manifesterade sin andliga närvaro genom eld och moln för att visa dem att ni kan aldrig komma från Egypten in i löftets landet utan min helige andens kraft och närvaro. Okej, okay. Så vänner, påsken har vi upplevt, allihopa som har blivit frälsta. Korsets offer. Vi har gått ut ur syndens slaveri och vi är på väg till löftets landet, till himmelen. Lövhyd och högtidens uppfyllelse. Men hela vägen från Egypten till himmelen kan levas endast genom den heliga andens kraft. Så förstår ni mig, det här är den heliga ande, upplevelse av den heliga ande. Det är inte någon extra liksom extra grädde på tårtan. Det är nödvändighet. Vi kan inte leva det kristna livet utan den heliga ande. Vi kan inte bli kristna utan den heliga ande. Den heliga ande måste föda oss på nytt för att vi ska överhuvudtaget komma i en relation med Gud som är av någon betydelse. Jag kan gå 2000 år i kyrkan och veta allt om Gud. Men om den heliga ande inte möter min ande och väcker den från dödssömnen, från syndens inkapslade tillstånd, så kommer jag aldrig egentligen att komma in i Guds rike och lära känna Gud på riktigt. Vet ni vad som är tragiskt? Tragiskt är att det finns människor som går i kyrkan hela sina liv och aldrig upplever det här. Ibland. Okej, så det här i tredje Moseboken, då skulle översteprästen ta en kärve och han skulle vifta mot alla fyra väderstreck. Profetera egentligen om att det kommer en dag när Gud kommer att skörda alla nationer och alla människor in i sitt rike. Exakt detta sker då på pingsten. Nu går vi till den klassiska texten, annars har vi inte predikat om pingst om vi inte går till apostlärningar. Och nu ska vi titta liksom vad som står skrivet. I kapitlet i apostlärningar, Jesus är uppstånden och han undervisar sina lärjungar om Guds rike under 40 dagar. Och det enda som lärjungarna är intresserade av är att veta när han ska, om det är nu som han ska etablera igen riket tillbaka till Israel. Men Jesus säger till dem, det är inte er grej, det är faderns agenda. Men ni, säger han, ni, i vers 4 och 5, vid den måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Okej, vänner. I Johannes 20 och 22 sa Jesus, ta emot den helige ande. De tog emot den helige ande. Nu säger Jesus, det är inte allt. Det finns en dimension till. Jag vill fylla er med den helige ande. Jag vill fylla er så att det rinner ut ur er. Jag vill fylla er totalt med min helige ande. Vänta nu i Jerusalem, ni kommer bli döpta i den helige ande. Vad skulle det betyda då? Ni vet när folk döps i vatten, som också tillhör frälsningsupplevelse och en äkta kristen undervisning om vad det betyder att vandra med Gud. När man döps så kommer man helt och hållet under vatten, man sänks under vatten. Med andra ord säger Jesus, det finns faderns löfte. Om ni väntar på det så kommer Guds heliga andens närvaro att komma över er så som vatten kommer över er när ni döps. Ni kommer med andra ord bli dränkta, om jag ska uttrycka så, i den helige andens närvaro. Vet ni vad, vänner? När den helige andens närvaro kommer, då sker saker som vi allihopa tillsammans inte skulle åstadkomma på 100 miljoner år. Eller att minska lite, på 100 år. Okej. Och det är det som Jesus säger till dem. Och då i kapitel, i samma kapitel, och i vers 8 så säger han, men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och så vidare till jordens yttersta gräns. Nu, kapitel 2, vers 1. När pingstdagen hade kommit, exakt 50 dagar efter påsken. Ni vet, Guds kalender kan ingen ändra. Okej. Om jag ska bara nu igen, parentes här säga. Vi lever i en tid när man hör varje dag att nu är Jesus nära, nu kommer Jesus snart. Ni vet, det är de yttre tecken. De är inte på någon bevis på när Jesus kommer. Det enda saken efter vilken vi kan veta när Jesus kommer, det är den här boken och Guds agenda och inget annat. Spelar ingen roll vad som sker efter oss eller runt omkring oss. Om boken har sagt någonting, så är det så det ska bli. Okej, nu har jag inte tid att gå in på det, men det är spännande, eller hur? Och jag hör att alla sa amen på det här, att Jesus inte kommer snart tillbaka. Ja, men står jag och tittar på, nu är chippet nära. Det är chippet, och den som väntar på antikrist, han pratar om chippet. Jag väntar inte på honom, jag väntar på Guds rikes genombrott på denna jord. Och det i det här boken står det. Ni vet ni, lövhid och högtiden är den där gamla testamentliga högtid som ännu har inte blivit uppfylld. Om ni läser vad det handlar om, då står det där att det kommer, hela jorden kommer bli uppfylld av Guds närvaro. Som vatten fyller haven. Okej. På pingstdagen, så de visste troligtvis inte att det skulle ske den dagen. Annars skulle de sagt, nu kommer det idag, 50 dagar. Nej, de kände inte till Guds agenda tillräckligt bra, uppenbarligen. De är tillsammans, och så står det skrivet, då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Kom ihåg gamla testamentet. Överste prästen tog kärven och viftade mot alla fyra vädersträck för att profetera. Så här kommer Gud att skörda alla nationer in i sitt rike. På pingsten så var det från alla folkjudar där för att profetian skulle uppfyllas. Och då kom den helige ande och fyllde dem och döpte dem med sin närvaro och med sin kraft. Så det som jag vill peka på, det är följande. Den helige ande är den som föder oss på nytt. Det enda sang som kan väcka oss till liv igen. Vi är döda. Efeserbrevet säger, ni som var döda i syndens överträdelse, ni har blivit på nytt födda genom den helige andens verk. Så han föder oss på nytt, gör oss till troende. Men sen säger Gud, det är bara första steget. Andra steget är att jag vill att ni ska ta emot helige ande. Och de tog emot helige ande. Tredje steget, säger Jesus, det att jag vill fylla er över gränsen så det rinner ut. Så att ni inte får bara tillräckligt för er själva. Utan att det blir andra till välsignelse. Och jag avslutar med en vers som jag fick häromdagen. Någon skickade till mig. Och jag tänkte, Gud, det kanske är så igen att du förföljer mig igen. Som jag nämnde redan. I Johannes 3:34 så säger Bibeln så här. Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Gud ger av sin ande utan mått. Det vill säga, Gud vill vara måttlös i den här tiden som vi lever i. För att vi ska ta emot den helige ande. Vad gör vi nu? Vi går och dricker kaffe. Så det rinner över. Nej, det skulle vara katastrofalt att avsluta det här. Och inte säga, okej. Upplever du att du behöver ett möte med den helige ande igen? Så tror jag att vi kan göra det. Adam, hur ska vi göra då? Det var inte Adam som var där. Jag trodde det var det. Hur? Vänner? Ska vi ta lovsång? Är någon som har något gott ord från Gud för hur vi fortsätter här? Säg som om det. Kom fram hit. Du är ju stor man, men de ser det ändå inte. Du är en stor man, men de såg det ändå inte.
Jag tror Gud vill påminna oss om att Den här vandringen i öknen gällde, alltså manna och mirakelvattnet gällde i öknen och inte när Israel var kvar i Egypten. Alltså, vi får inte den välsignelsen om vi är kvar under slaveriet, utan vi måste omvända oss och verkligen vara beredda och vända om helt. Och då finns det ingen måtta för den helige ande.
Väldigt bra. Ska vi göra så här? Låt mig få säga så här. Jag är medveten att jag behöver stå först här. Som jag redan har sagt. Men vi gör innan vi börjar gå härifrån. Att du som längtar efter och du upplever. Jag behöver möta Gud. Jag bör bli uppfylld av den helige ande på nytt. Vill du stå upp bara där du är? Och jag... Hör ni vad jag säger? Gör inte där därför bara att vi vet teoretiskt allihopa att vi behöver det. Gör det därför att kanske rör Gud vid dig just nu och där ordet har talat till dig. Och ska vi be för varandra helt enkelt? Fader i himmelen. Fader i himmelen, vi ber att du ska komma över oss nu med din närvaro, med din heliga andes närvaro. Herre, fyll oss med din heliga ande på nytt. Herre, vi tar emot ett nytt mått av din närvaro i våra liv. Av din heliga ande.